Här börjar Vågat fyra, Musan, av Arne-Marie Kjellberg. Inläst av Hanna Lund för Saga. Ingrids berättelse. Tidig vår 1969. Det luktade färg i The Cottage. Det var nog inte särskilt lämpligt med tanke på huvudvärken som Ingrid hade gått och släpat på sedan olyckan i januari. Men hon var tvungen att göra någonting för att inte bli helt tokig. Och när hon inte orkade med sitt jobb som gymnasielärarinna på grund av de koncentrationssvårigheter som fortfarande plågade henne efter olyckan, gick hon runt i sitt ärvda sommarhus och hade börjat rusta upp det i små, små etapper. Men hon tog sig även tid i promenader längs Västerhavet och att bara stirra tomt ut i luften från bänken vid husets gavel. Just nu målade hon de karaktäristiska pelarna som omgav matsalsdelen i den del av huset som skulle fortsätta vara hennes när halva huset av ekonomiska skäl skulle hyras ut. Det blir kanske trevligt för dig att hyra ut av andra anledningar också, hade hennes tidigare styvfar Christian sagt. Hur menar du? Hade hon frågat. Det finns mycket gott att säga om Anne. Men innan hon blev senil så ställde hon höga krav på sin omgivning. Det finns kanske inte så mycket utrymme för dig att vårda dina relationer, sa han försiktigt. Anne var Ingrids mor, som efter faderns tidiga död ett kort tag varit gift med Christian innan de återgick skilda vägar. Och Christian hade rätt. Modern hade med sin excentricitet och bristande förmåga eller vilja att vara ensam efter mörkrets inbrott lagt en rejäl sordin på Ingrids privatliv, och det redan innan hon vid en ålder av knappt 65 blev senil och kort därefter gick bort. Men det var något annat också, något som Ingrid aldrig hade pratat med någon om, helt enkelt för att hon inte visste vad det var. Något i henne som fick henne att känna sig främmande och osäker bland människor. I januari hade hon varit nära att säga något om det till Christian när han körde henne till tåget efter hennes besök. Men precis när hon hade öppnat munnen för att försöka sätta ord på sina ensamma plågor hade bilolyckan skett. Christian hade skadat sig allvarligare än hon, och tiden efter olyckan fanns det inget utrymme för några samtal om hennes kval. De hade fullt upp med att läka ihop, båda två. Nu skulle halva sommarhuset i alla fall hyras ut, och det fanns gott om praktiska saker att ordna med. Bland annat så skulle hon välja mellan två möjliga hyresgäster. Bertram var den ena. Han var bekant med Christian och hade gott om pengar. Ingrid förundrades av hans intresse att hyra ett halvt sommarhus. Han skulle med lätthet ha råd att köpa ett helt själv. Han hade förklarat för henne att han var mycket fascinerad av de klassiska svarta sommarhusen som var så karaktäristiska för området, men att de var svåra att få tag i. De familjer som hade byggt dem höll fast i dem. Det var roligt att han var så förtjust i husen. Det var hon också. För henne betydde det sommar. Och som hennes kusin Fredrik och deras gemensamma granne Tove hade poängterat var det även en stor fördel att Bertram hade så gott ställt. Han skulle inte ha några som helst problem med att betala hyran. Ingrid log vid tanken på Fredrik och Tove som så oväntat hade blivit ett par strax efter jul. Oväntat för dem själva i alla fall. Ingrid hade nog sett att det var på gång, trots att Fredrik annars hade dragits till män i hela sitt liv. Trots att de båda tyckte om att vara i sina sommarhus här på Gråklint hade de också massor av rastlös energi i blodet. Nu hade de rest till New York, där Fredrik bodde. Han skulle fortsätta sitt arbete som författare medan Tove skulle arbeta som vad som helst, som hon hade sagt, och samtidigt ta examen i samhällsvetenskap. Den andra möjliga hyresgästen hette Senia, var bildkonstnär och 22 år. Hon skulle använda sin del av huset som ateljé. Hon var mycket ung, knappt hälften så gammal som Ingrid. Men de skulle ju inte vara vänner, utan bara dela ett hus. Och Ingrid tyckte om henne. Hon var uppfriskande annorlunda, på ett sätt som Ingrid aldrig någonsin själv hade varit. På sätt och vis påminde hon lite om Tove, rebellisk och öppen för förändring. Men där Tove var stadsmänniska och modemedveten var Senia något som sökte balans och ro i naturen och som klädde sig precis som en av sina egna färgsprakande målningar. Det blev en säng som slutligen fick bestämma vem Ingrid kom att hyra ut till, berättade hon senare för Fredrik och Tove. Egentligen rörde det sig om både en säng och en soffa, bägge i elegant jugendstil och mahogny. Ingrids föräldrar hade på sin tid utrustat huset med dessa stora, tunga möbler och när Senia såg dem meddelade hon att hon förfärligt gärna ville hyra dem tillsammans med halva huset. Bertram var däremot inställd på att hyra en tom semesterbostad som han själv kunde inreda med möbler från Arne Jakobsen och Börge Mogensen. Det var tanken på att slippa flytta på arvegodset som avgjorde saken. Och kanske även det faktum att Bertram skrattade och kallade jugemöblerna för pompös tysk kitsch. Visst fanns det efter kriget en generell avsmak för allt som på något sätt påminde om Tyskland. Men hennes möbler hade ju ingenting med Hitler att göra. Och kitsch var det i varje fall inte. Åh, tack fröken Bromley, upprepade Senia minst 4 gånger när Ingrid ringde och erbjöd henne att hyra. Det kommer fröken inte att ångra. Det tror jag inte heller, svarade Ingrid hövligt, trots att hon i sitt stilla sinne fortfarande närde ett litet tvivel. Flickan var så ung och kanske lite för ostyrig. Skulle hon komma och skapa för mycket oro i Ingrids annars så lugna sommarhusliv? Nästa förmiddag kom Senia körandes tillsammans med en ung man som hon presenterade som sin vän Per. Hans lilla folkvagn var full av målargrejer, pinnstolar och ett par slitna kappsäckar. Per var en av de där långhåriga typerna i